Du lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Mia Törnblom, du är författare, föreläsare, coach och poddare. Vi kanske är många som känner igen boktitlar som till exempel Självkänslan nu, Så dumt, eller din allra senaste bok Sårbar och superstark som också är namnet på din podd. Men när du var 19 år var din stora önskan att bli smal och det blev en rätt stökig resa. Jag är nyfiken på att höra hur du har lappat ihop dig och lagat dig själv efter ditt missbruk. Jag vill också höra om ditt framgångsrecept som ledarskapscoach, om självledarskap, självkänsla och om vändningen. Jag vill också prata om konflikthantering, Greta Garbo och Trocadero. Självklart vill jag även höra om dina morgonrutiner och massa, massa annat. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tack snälla.
Nu är vi igång.
Ja.
Men vad härligt att ha dig här. I mitt vardagsrum.
Ja men verkligen. Och på mitt kontor.
Ja, precis. Och den är så cool, den där tavlan bakom som vi pratade om alldeles nyss. Det är ju en karta över världen. Men den går liksom i svart, brunt, guld, brons. Den är jättefin. Mm.
Jag
har en förkärlek till kartor och jordglober.
Okej, okay. Jag kan säga helt ärligt att jag fastnade nog mer för att den var snygg, tyckte jag också. Än att det just var en jordglob, eller inte jordglob, utan en karta. Men när jag nu har den på väggen så uppskattar jag det mer och mer. Så att jag kan förstå det här, att man går och tittar sen, men gud, var ligger det? Hur är det här? Vad är så? Ja, men precis. Mm. Exakt, ja.
Till saken hör jag att jag har varken kartor eller jordglober hemma. Men i alla fall, men jag gillar dem. Du, vi har ju sett massa på olika ställen genom åren. Våra vägar har korsats på olika hälsomässor och föreläsningar. Och jag tror till och med att vi hade något tillsammans på Vickklubb eller Aftonbladet också. Det var så länge sedan. Men nu senast sågs vi hos på Intiman. Vad heter det?
På Skalateatern.
Skalateatern, precis. Ja. Där Kristina Stielli hade en fantastisk kväll. Så himla roligt. Mm. Alltid lika roligt att se dig. Jag blir liksom glad när jag ser dig. Du är en glad skit. Ja men tack.
Precis. Ja men det stämmer att vi du var väl anlitad av Viktklubb medan jag var mer wellness.
Så var det ja. Du var på wellness.
Ja precis, på Aftonbladet. Men vi sågs där. Så det stämmer.
Nu har vi rätt ut det. Hur mår du just idag och var befinner du dig rent geografiskt?
Alltså rent geografiskt så befinner jag mig på mitt kontor mitt i stan vid Norra Bantorget i Stockholm och har varit 4 veckor faktiskt i Spanien. Och det har varit fantastiskt och det är lite kallt här hemma. Ja. Känner man ju då när man kommer hem minus 15 idag. Men det har ju också sin liksom, tjusning så. Ja. Så, att, så här befinner jag mig.
Härligt. Vi mår ju bra alls, är det inte så?
Ja, Valencia, precis. Eller liksom, ibland så tycker man att balans, att det blir som att saker står emot varandra. Men framför allt så vad jag kan säga att jag är väldigt, väldigt bra på numera och sen ganska länge är just att ge mig själv det jag behöver och att jag vet. Och det är lite det som är självledarskap, att vilja det som är bra för en.
Just det.
Alltså, så, för att om vi tänker på det här med att liksom många ambitiösa och högpresterande personer gärna jobbar liksom för mycket och vill för mycket och konsten att liksom kunna välja och prioritera och ibland behöva säga nej. Och så är det en del som säger, men gud, säga nej, det är ju så tråkigt. Fast vi vet ju att det är samtidigt som att säga ja till något annat. Men konsten är kanske framför allt det här att, brukar jag säga, att det är inte så svårt att tacka nej till något som inte är kul.
Nej,
däremot
det är inte.
Så är det svårt att tacka nej till något som är liksom en sjua på en skala upp till 10. Och just det där är något som jag jobbar väldigt mycket i perioder, för mitt jobb ser ut så att det liksom, alla går på utbildning ungefär samtidigt. Så att jag har hög arbetskapacitet och jag gillar att jobba mycket. Men anledningen till att jag lyckas vara väldigt duktig när jag jobbar är att jag också då nu i 4 veckor har jobbat väldigt, väldigt lite. Jag har varit i Spanien, jag har haft lite digitala möten, jag har skrivit lite. Men mest absolut inte jobbat, utan liksom rensat ogräs och liksom bara gjort helt andra saker. Så att, och det blir ju en form av balans såklart. Mm. Men det är ju så här att veta, vad behöver jag för att vara mitt bästa? Vad man ska säga. Mm.
Och det upplever jag, och det måste ju du liksom uppleva varje dag, att folk är rätt dåliga på, de är jättebra på att fråga andra, men så här, man vaknar och bara, vad behöver jag idag? Nej, man ringer och smsar sina vänner, hej, hur mår du? Ja, mår du bättre idag? Så här, ja, borde du inte och skulle du inte, eller hur?
Ja, och så är det nog för vissa. Alltså det beror nog lite på vilka sorter man är. Så. Men framför allt så, oavsett om... För jag tror att en del som kanske inte är så bra på att ge sig själva det de behöver, de kanske inte heller är jättebra på att så här, finnas där för andra. Alltså är det mer? Det kan komma en slags självcentrering av det. Men det är ju... Det krävs ju liksom lite jobb. Och du som ändå har en liksom bakgrund i väldigt mycket även den fysiska liksom hälsan, även om vi vet att allt hänger ihop, så där är det ju så självklart att vi vet att det är färskvara. Det går inte att liksom gå en yogautbildning en helg och liksom inte göra en enda solhälsning och tro att vi har nytta av den där helgen ett halvår senare, utan det är vad vi gör efter som är viktigt. Och när det gäller självledarskap så är det så otroligt viktigt att förstå att det är också färskvara. Mm. Det är också någonting som vi måste träna och bibehålla. För livet suger regelbundet. Och vi utsätts för saker, vi ställer till det. Alltså, det är tufft att vara människa. Och väldigt få människor ställer sig i starten på ett maratonlopp och chansar så här, 4,2 mil, jag kanske har det i kroppen.
Liksom. Just idag, vi testar.
Men livet på något sätt, tänker vi, som ju mycket, mycket jobbigare än ett maratonlopp, för i maraton springer ju alla snällt åt samma håll. Det gör de ju inte i livet, ibland springer de på en, ibland springer de ifrån en. Och så tror vi på något sätt att det ska vi klara av utan träning. Så att, det är väl det där lite, att jag förstår att det är en kompetens, att det är färskvara. Mm. Och jag har lärt mig vad jag behöver. Och jag är också bra på att se att saker också förändras. Det jag behövde för 2 år sedan är inte samma saker nödvändigtvis som jag behöver idag. Mm. Typ så. Mm.
Men hur har du lärt dig allt det här?
Ja, i mitt fall så började det ju med liksom kraschen och vändningen. Jag ska inte säga att jag var helt... liksom blank, för att även om jag hade 10 år i ett missbruk så hade jag ju levt innan dess också och var väldigt intresserad av människor. Jag var intresserad av en massa saker, så att jag hade reflekterat väldigt mycket kring olika människor, kring olika relationer. Jag var liksom lagkapten i mitt fotbollslag, så här, grupper, alltså alla de där sakerna fanns där. Men det som då hände, och alltid liksom coachat folk, även om jag liksom knappt då på slutet i missbruket kunde ta hand om mig själv. Så intresset för människor, intresset för välmående, intresset för fanns där. Men det som hände då var ju egentligen att jag förstod när jag blev nykter på behandlingshemmet att om jag inte får ett riktigt bra liv så kommer det alltid risken finnas att jag knarkar istället. Och det gjorde att jag förstod att jag kan liksom inte nöjda mig. Men jag var också så extremt rädd för återfall. Så att jag var så villig att göra allt jag kunde och lite till. Och den här ambitiösa delen av mig, den var ganska bra. Alltså den här starkt självförtroende, svag självkänsla som gör att man liksom presterar. Jag la ju allt det på att förstå mig själv, förstå människor, att hitta metoder och tekniker för välmående. Och i takt med den ambitionen så kom ju liksom min självkänsla i kapp, så att det slutade bli liksom en slags, vad ska man säga, duktighets stress för att duga, utan mer liksom intresse. Så att jag skulle säga att jag har ett visst mått av talang i form av att kunna läsa, kunna se, kunna förstå. Lite som en fotbollsspelare som har en speluppfattningsförmåga. Ett stort intresse. Och sen har jag tränat väldigt mycket. Det är väl egentligen de tre liksom, pelarna som min klokskap liksom, består av.
Mm. Underbart. Och nu innan vi backar bandet en liten kortis bara, så du slog ju igenom med, jag tror till och med jag skrev någon artikel om det, den här självkänslan nu. Var inte det din första bok om jag inte minns fel?
Det var min första bok, men det var ju liksom inte då jag började jobba.
Nej, men det vet jag. Men det var första boken och folk började prata om det här ordet som blev liksom, i varenda tidning stod det självkänsla. Vi började prata om vad är det för skillnad på självkänsla och själv...
förtroende.
Tack. Jag får helt tomt i huvudet. Ja, kan vi inte bara så här gå till botten med det?
Ja,
jag tror inte alla vet riktigt. Det vill inte... Ja.
Ja, alltså så här, förenklat så kan man väl säga att självförtroende är kopplat till prestation. Jag tror på min förmåga att prestera. Medan självkänsla handlar om egen värde. Och det är väl det där som... alltså egentligen är det ju inte ett problem om man inte är en högpresterande, driven, ambitiös person. För det är då det blir så uppenbart liksom, diskrepans att... ambitiösa och högpresterande personer har ofta i sitt eget huvud ett förhållningssätt till sig själva som säger att jag har ett värde när jag presterar på topp, när jag presterar perfekt. Så ett misstag är inte ett misstag, utan jag har blivit ett misstag. Så att det är det där som man behöver hitta balans till om man är ambitiös och högpresterande. Att se att jag duger även om jag inte presterar på topp. Alltså att inte mäta mitt värde enbart i utfallet på mina prestationer. Så det var ju den typen av personer som fastnade för min bok, och det var ju även det som var min grej själv, och det kom av att jag satt på behandlingshemmet och tittade på alla som satt där och förstod varför de hade hamnat där. Alltså de hade så tragiska uppväxter, de hade verkligen i min värld då någon att liksom skylla på, och så satt jag själv där och kände så här, jag har inte haft det så där hemskt liksom. Och då tänkte jag är bara dum i huvudet. Och sen fick jag en spegling av en terapeut när jag var helt oförberedd, som var fantastiskt matchsam och liksom en aha-upplevelse som jag aldrig har varit med om likheten av. Och det var att den här terapeuten, när jag är oförberedd, säger: "Och Mia, varför måste du alltid vara så duktig?" Och jag hann inte... Alltså jag är ganska svår, alltså jag ville verkligen få så här guldstjärna på behandlingen, för jag ville vara duktig. Men jag har också väldigt mycket skydd och försvar. Så att jag liksom skyddar mig innan jag förstår det. Så att han tog mig helt avväpnat, vilket gjorde att jag hade inga försvar som han i kapp. Så att jag hör bara mig själv, ungefär som en liten flicka, svara så här: "För att ni ska kunna tycka om mig." Och så liksom bara känner jag hur tårarna bara stiger, och så kommer jag på något sätt ikapp mig själv, så jag flyger upp och skriker så här. Jag bara: "Din jävel, jag har sminkat mig idag!" Och så bara springer jag ut och kraschar. Och det som hände där var att jag förstod, det här är mitt problem. Jag vet att jag kan, men jag duger aldrig. Jag måste lära mig att bekräfta mig själv. Jag måste lära mig att känna att jag duger som jag är. Jag hade inte ordet, för jag har inte vetat att jag har självförtroende. Jag har inte vetat att jag kan bli vad jag vill. Det har jag hört sedan barnsben, och jag också liksom, får jag en idé så kör jag på den. Jag har inget självtid där. Jag är ganska lätt att få hybris. Alltså, jag hade sprungit en halvmara och tänkte, jag ska skriva en löparbok. Och min man tittar på mig och han bara så här, jag bara, varför inte? Alltså, är du med? Det är inga problem för mig. Men just det där andra. Och det hade ju gjort att jag då hade gjort en massa val för att bli bekräftad, för att bli omtyckt, för att liksom få den här yttre liksom bekräftelsen. Det, Det jag började göra då var ju såklart att jag tog min behandling och tolvstegsprogrammet på fullaste allvar. Men jag kände inte att jag fick svaren där på just det här med inre trygghet och egenvärde.
Mm.
Så att jag satte mig, det fanns inte internet då. Det fanns liksom inte YouTube-kanaler och du kan bara googla och så får du liksom allt du behöver. Utan jag satte mig på bibliotek.
Älskar bibliotek.
Och hittade en bok från 70-talet av en kvinna som hette Lena som hade skrivit. Hon hade sen stora glasögon på framsidan. Och sen hette den Självkänsla. Och den var ju såklart väldigt akademiskt och otillgängligt skriven. Mm. Eftersom det ju då ofta var så förr. Och, så jag fick sitta liksom nästan så här med du vet, uppslagsverk och liksom verkligen förstå. Men hon förklarade det.
Ah.
Så att det jag då gjorde när jag blev tillfrågad om att skriva en bok om hur mitt arbete går till, för det var ju en som hade skrivit om att bli coachad av mig i en artikel, och så hörde de av sig. Då var min ambition att skriva en bok som jag själv hade velat läsa, men jag kände, jag fattar inte varför jag inte får till det. Så att det jag har gjort är att jag har tagit svåra, liksom, komplicerat förklarade saker och förenklat och översatt dem så att alla kan förstå. Så att jag har ju inte kommit på det. Jag bara använder ordet på ett lättillgängligt sätt. För annars blir det lite som att ingen får gå ut och jogga innan de har förstått musklernas syreuppsättningsförmåga i kroppen. Alltså det vore idiotiskt. Man behöver inte fatta någonting för att gå ut och jogga. Och sen har det sin liksom, förklaring och det finns massa evidens och forskning bakom det också. Men jag behövde bara att någon sa till mig, det här kan du göra. För det gjorde de inte. När jag sa att jag har fattat nu. Jag förstår. Jag kan bli vad jag vill, men jag duger inte. Vad ska jag göra? Och då tittar min terapeut på mig så här. Ja. De hade inte svar. Och sen börjar de så här. Över jag, under jag. Och de hade kunnat säga till mig, spring tre varv runt huset. Okej, bara jag får något konkret att hålla mig till.
Ja, jag fattar.
Så jag ska säga att det började med mig själv. Rädda livet på mig. Sen har jag ju alltid haft intresset för människor. Och sen blev det så att människor i min närhet frågade, vad är det du gör? Så här, jag tränar självledarskap. Och så, liksom, men för mig var ju självkänslan det som jag inte hittade ordet på förrän jag var 29. Jag förstod inte ens att det fanns något. Jag trodde att allt var tro på oss själva. Men egenvärdet är så en viktig del i det. Sen har det ju kommit en massa olika, man pratar mycket om självmedkänsla och en, olika saker. Men jag tror så här att det är viktigare att du förstår i dig själv och kan använda metoder och tekniker som hjälper dig än att liksom rätt terminologi måste ske. Är det mer lite på det? Jag märker människor, de kan prata om det på ett otroligt fascinerande sätt. Men de är jävligt sopiga på att ta hand om sig själva. Mm. Alltså, är det mer på det? Mig så är det mer att jag vill snarare förmedla. Liksom, jag har fått en gåva som räddade livet på mig. När jag hittade hur jag kunde läka. När jag hittade hur jag kunde leda mig själv. Och det har jag velat ge vidare.
Jag upplever, rätt om jag har fel, eller kanske för att jag liksom lever i den världen lite. Nu generaliserar jag grovt. Att folk är lite bättre idag på att liksom så här, just det, jag då? Eller hur? Så här,
och då, det vet jag inte riktigt vad du menar där med jag. Men jag skulle säga att idag pratar människor
med
varandra. Och sen är det ju så att det finns också mer lättillgänglig hjälp att få. Jag menar, det är inte så länge sedan som folk helst inte berättade att de gick i terapi.
Nej.
Det är ju jättestor skillnad mot idag.
Just det.
Så att jag tror att förut kanske folk ville lika mycket som man vill idag. Mm. Men man hade ingen aning om vart man skulle vända sig. Så jag tror absolut att det har skett en förbättring. För möjligheterna finns där. Vi pratar om saker. Vi lägger skammen där den behöver läggas. Och liksom förstår skillnaden mellan sund och osund skam. Alltså, det finns fantastiskt mycket mer att göra. Men vi får inte glömma att vi lever också i en mycket tuffare tid.
Mm, väldigt mycket.
Ja, för bara det här med att vi nu kan sitta uppkopplade så här och spela in något som vi sen kan dela och vem som vill kan ta del av det. Fantastiskt. Enorma möjligheter. Men också väldigt krävande. Mm. Så jag skulle säga att det krävs ännu mer inre trygghet, vältränad själ för att leva livet på livets villkor idag. Och också i form av ovisshet. Alltså jag märker ju när jag coachar då ledare. Förr så pratade vi ofta om det bolagets så här, 5-årsplan, 10-årsplan. Det gör man inte längre därför att det enda vi vet är att vi ingenting vet. För helt plötsligt kommer en pandemi, helt plötsligt kommer det krig i där och där. Så att, liksom, vi lever i en ovis... Förr kunde man inte, ja men vi gör det här kvartalet, vi gör det här och vi brukar efter så tid göra det här. Man kunde liksom förstå sakers naturliga gång, för det brukade fungera ungefär likadant. Det är klart att allt alltid har varit i förändring, men inte i... Nu är förändring liksom på anabola. Så att leva idag krävs ju mer av oss i form av självledarskap och trygghet för att vi speglas hela tiden i alla intryck vi får och vi vet ju allt det där. Så jag tycker absolut att väldigt många fler liksom förstår och vågar prata om hur det känns på riktigt. Men vi lever ju också i en väldigt, väldigt tuff, utmanande, osäker värld.
Och apropå tuff och utmanande, jag har ju själv 2 döttrar, en är 15 och en blir 22 nästa vecka. Och jag tycker att det ändå är värt att nämna det här, och bara toucha det som hände faktiskt när du bodde på Kanarieöarna, om jag har läst på rätt, du var 19 år och din liksom, stora grej var bara att bli smal. Och för att återkoppla till det du pratar om att det är mycket tuffare idag, det är... Så jag säger hela tiden till mina väninnor, så här, och det är så mycket tuffare att ha, det måste vara så mycket tuffare att vara tonåring idag. För det är den förbannade sociala medier och alla valmöjligheter och det är operationer. Och det är så sjukt. Så bara nämna det för alla som lyssnar nu som också har framförallt kanske tonårstjejer. Vad hände med dig där? För det var ju liksom...
Och där vill jag bara korrigera dig lite. Därför att det är minst lika tufft att vara kille. Och det finns, men där pratar vi inte om det på samma sätt.
Nej, kanske så det.
Så att jag vill inte förringa att det är väldigt tufft för unga tjejer. Men vi får inte göra oss en otjänst och inte låta de unga killarna också få plats i allt det här.
Bra poäng.
Men det är precis som du säger, att när vi växte upp, du och jag, då speglade vi oss, för det gör människor, i de som gick i parallellklassen, i klassen över, eller kanske i skolan bredvid. Det var så långt
it.
Det räckte.
Ah, ja, visst.
Nu speglar de sig liksom i Kardashians, i liksom Zlatan, och liksom det går inte på något sätt. Alltså det är verkligen en otroligt tuff tid. Och det var ju precis så. Jag var emot knark. Jag rökte inte ens cigaretter. Jag visste att knark var farligt. Jag har sett mycket knark. Jag uppväxt i Skärholmen. Men min längtan efter att bli smal var starkare. Mm. Och det är återigen, hade min känsla av egenvärde varit starkare, så hade jag aldrig varit beredd att gå emot en värdering som jag hade, nämligen att knark är fel. Mm. Men min självkänsla var inte där. Och jag läste ju på de här bantningstabletterna att det var amfetamin då. Och då gjorde jag om i mitt huvud, och då sa jag till mig själv, alltså för att kunna gå över en värdering, så sa jag, men att det är ju en tablett ifrån doktorn, då är det inte knark, då är det medicin. Och då hade jag liksom gett mig själv liksom rättigheten.
Ja, jag fattar.
Ja, och sen så stod det på förpackningen att man ska äta i 2 veckor, det är lätt att bli beroende. Men det trodde jag nämligen inte att jag kunde bli, för att eftersom jag då alltid har varit intresserad av människor, så har jag reflekterat då kring kompisar som tidigt hamnade snett. Och jag hade kompisar som fick åka iväg på behandlingshem tidigt och så. Och de hade ju då liksom, liksom tuffa familjeförhållanden, släktträd av missbruk och var inte så starka. Medan, så att när jag då var tonåring så kom jag på att så här, jag kan inte bli liksom en missbrukare, för jag har självförtroende och jag har en trygg uppväxt. Och så är mitt stjärntecken oxe. Jag var insnöad på det också. Astrologi läste jag mycket i tonåren där. Ja, och då står det om oxar att de är envisa, stabila och matglada. Så att det var både då svag självkänsla liksom, som gjorde att jag var beredd att gå emot en värdering bara jag skulle få yttre bekräftelse, för det får man ju mer om man är smal. För det hade jag ju fått innan, men nu sa de ju bara att jag var söt i ansiktet. Men kopplat också med en slags övertro på min egen förmåga, för att jag förstod inte att man kan bli beroende av att använda droger. Jag trodde att det alltid måste finnas liksom ett trasigt förflutet. Vilket gjorde att jag åt de här tabletterna och fortsatte med det i ett helt år. Och sen vet jag inte när jag utvecklade beroendet. Men sen när jag väl kom hem så såg jag till att ta en matsked amfetamin till frukost för att, som jag sa till mig själv, hålla vikten. Och sen lade jag bara till fler droger och så liksom, ja, eskalerade. Så att, det är tufft att vara ung. Det är ganska tufft att vara vuxen också, men väldigt mycket lättare. Väldigt mycket lättare. Och det är lätt att man gör saker för att man inte känner att man duger. Och det är det man skulle vilja att alla unga människor kunde få känna, att de duger liksom, oavsett. Men de har det inte lätt. Det är en tuff tid att befinna sig i, just som du säger, med sociala medier, som ju också är bra. Så fantastiskt.
Ja,
så det är det som är. Det hade varit enklare om det bara var dåligt. Men det är ju inte så. Lösningen är inte att stänga ner, utan lösningen är att rusta oss och att hjälpa dem att hitta det. Alltså att man får dem att se det som ger energi, fortsätt där. Så fort du märker att något konto du följer eller någonting du tittar på gör att du känner dig sämre eller tappar energi, avfölj, stäng ner. Om man kunde lära dem det, då hade det liksom varit bara fantastiskt.
Men som jag har sagt i så många andra avsnitt, just lära oss att bruka, inte missbruka. För så där kan man ju ta om allting, både träning och mat och droger och vin, alltså allt. Men och vändningen kom alltså då när den här terapeuten frågade dig det här. Alltså, varför jag är du så säga, duktig hela tiden? Eller när liksom uppvaken måste ha kommit någonstans?
Ja, men alltså vändningen kom ju då i och med att jag blev tagen av polisen och bestämde mig för att erkänna ett brott som jag hade gjort dagen innan. För att jag visste att jag ville sluta. Varje kväll satt jag och skrev listor om vad jag skulle göra dagen efter. Jag skulle ringa SOS, jag skulle göra det. Och sen vaknade jag på morgonen abstinent och då var de liksom, att göra listorna som bortblåsta. Så att jag ville, för jag var liksom slagen. Och då när polisen tar mig så är jag så påverkad, så att sluta knarka är en bra idé. Så att då erkände jag, för jag visste att jag blir inte häktad annars. Och blir jag häktad så vet jag att då kommer jag inte åt något knark. Sen nog 2 timmar senare i anhållan, när jag blev lite liksom, nyktrande till lite, så kände jag, gud vad fan har jag gjort? Liksom. Men det var både så här, vad har jag gjort, och samtidigt så kände jag, det över nu. Så att vändningen kom väl i och med det, men det stora liksom uppvaknandet och förståelsen för vad just jag behövde var en av de viktigaste liksom, eller starten där jag liksom förstod mig själv, var i den terapisektionen.
Och vad bra det blev sen nu.
Ja.
I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av Go Actives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos Go Active finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda, och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs om till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca? Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din resaupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas. Du har skrivit många böcker, men du har skrivit en bok som heter Sårbar och superstark, som också är titeln på din podd.
Den podden ligger lite vilande nu bara, ska vi säga. Jag hade den i 3 år, men den får ligga vilande nu. Vi får se när den växer.
Den är väldigt bra, i alla fall.
Ja, tack. Ja.
Om hur man tar makten över sitt liv. Och just hur, nu har vi pratat mycket om det, men vad kan man förvänta sig just om man läser den här boken?
Ja, det är ju min ärligaste bok. Och då menar jag inte att jag har varit oärlig innan, men det har fram till den boken funnits vissa gränser jag inte har liksom gått över. Och det har inte handlat om mig, utan det har handlat om då framförallt, skulle jag säga, min mamma. Jag bröt med henne för, nu är det 7 år sedan. Och den läkningen och den resan har ju gjort att jag har tillåtit mig själv att se saker fullt ut. Och därför i den här boken så pratar jag ju om liksom sårbarhet, vilket jag inte, alltså jag har varit inne på det innan, även om jag inte har haft orden. Så jag skulle säga att i den här boken så får man möjlighet att förstå det här med skuld och skam på ett djupare sätt. Förståelsen för sårbarheten. Förståelse för hur vi kan leda oss själva. Så för mig, alla mina böcker har, det är som barn, liksom, man älskar dem, men på olika sätt. Men för mig så har den här boken, det är första boken som jag har börjat skriva utan att ha ett bokkontrakt. Jag hade bestämt mig för att 10 böcker, jag gav ut min 10:e bok på min 50-årsdag. Och jag tyckte att det var lite snyggt så här. Jag var 10 till 50, nu är jag klar liksom. Så att jag hade bestämt att det blir inte fler böcker. Men sen då i och med hela den resan av att bryta med sin hela, har jag gjort då, ursprungsfamilj och allt vad det har innebärt i form av att våga ärligare titta lite på hur såg min uppväxt ut egentligen. Hur var det? Alltså saker som jag bara har stängt. Min familj har varit fantastiskt, det är inte deras fel att jag har blivit missbrukare. Min familj, det är inte deras fel att jag har blivit missbrukare. Det är fortfarande sant, för jag väljer att se att jag gjorde val mot bättre förståelse och vetande. Men min familj var inte perfekt. Jag måste få tillåta mig att se hur det egentligen såg ut och saker som hände mig. Helt plötsligt så bara kände jag, och det har aldrig hänt att jag har kommit inom från mig på det sättet. För jag har uttryckssätt i kommunikation, inte i skrift. Många sitter och skriver för att liksom reflektera naturligt. Det har jag fått träna på. Men helt plötsligt så kom liksom boken till mig och jag började skriva. Jag skrev 70 sidor och hade inget bokkontrakt. Och tänkte också, det är inte säkert att någon vill ge ut en bok med mig. Alltså 11:e boken med Mia Törnbrun, hur het är man liksom? Så att jag så här lite försiktigt la upp på Instagram så här, typ, jag skriver en bok här. Och då tänkte jag att då ser min förläggare det och så hör han av sig. Så jag gjorde 3 sådana inlägg och han hörde inte av sig. Men två andra förlag gjorde det. Så då signade jag med en annan då, som faktiskt var den som hittade mig. Så det blev också lite cirkeln i sluten. Men jo, tillbaka till det du sa, det är med att jag ändrar kroppsspråk. Så är det så att jag har berättat allt. Ja. Jag kan inte få barn. Min förra kille tog livet av sig. Missbruk, nykterheten. Alltså jag berättar allt. Men ingenting har väckt så starka känslor som när jag berättar att jag har brutit med min ursprungsfamilj, specifikt min mamma. Mm. Det väcker så mycket känslor i människor. Och det är fortfarande så att människors kärlek säger att det kommer lösa sig, det kommer bli bra. Som att bra alltid måste vara att man har en relation igen. Jag säger inte att folk borde bryta med. Jag menar att man ska verkligen försöka anstränga sig för att få relationer att fungera. Men ibland går det inte. Och det blir för destruktivt för det. Så för mig så är det här helt rätt beslut. För min mamma, alltså hon är inte förmögen att se utifrån någon annans perspektiv än henne själv. Och hon är inte heller förmögen att se Och det är inte för att hon är en ond människa, utan för att hon har saker som hon inte har dealat med. Och jag tror att hon är så rädd att om jag säger att jag gjorde fel så får jag liksom inte... Alltså förstår du, det är hennes liksom resa. För att jag är inte arg på min mamma. Däremot så vet jag att om jag försöker ha relation med henne så kommer jag må sämre. För hoppet kommer väckas upp igen och jag kommer tro att nu kan jag förklara eller nu kan jag säga det, nu kan jag göra. Så att, och det finns ju massa andra saker som händer där liksom gränsen var nådd. Så att, för mig är det helt rätt beslut. Det är lätt. Jag är inte dålig. Jag vill berätta det här för att ge de av oss som inte har någon annan möjlighet, vi ska inte behöva känna skam. Det är orsaken till att jag berättar om det. Så att jag tror ibland när man ska berätta om svåra saker så måste man veta nummer ett, varför jag gör det här och för vem. Och många hör av sig till mig och säger, gud, jag skulle vilja skriva en bok, jag har så mycket att berätta. Och då brukar jag säga, det kanske du har, men det du behöver tänka på om du ska skriva en bok, det är vad är intressant för andra människor att läsa. Och det är inte alltid samma sak.
Annars kan det bara vara en dagbok.
Exakt. Ja, så
och det är också
svar.
Bra. Ja. Det är också en läkningsprocess att skriva av sig. Men du, apropå relationer nu då, hur träffades du och Mikael, din man?
På gatan. Han var kompis till en kompis och den kompisen jag var med skulle sälja sin bil till honom och jag skulle köra då kompisen därifrån.
Ah.
Och så såg jag honom och jag visste direkt, det är han. Men han var inte lika övertygad, så det tog en månad liksom att få till den här första dejten och då flyttade jag in. Första kvällen och det är 18 och ett halvt år sedan.
Alltså det är så underbart. Grattis. Ja, det är ju fantastiskt.
Och ni... Det är verkligen fantastiskt. Ja,
det är underbart. Det är som en taget ur en film liksom.
Ja, och jag kan känna, jag är väl, alltså min man är inte lätt. Och det är ju inte jag heller. Och relationerna jag har haft innan så har jag suttit liksom på mer makt. Det har jag inte förstått då. Men jag har kunnat bestämma och styra. Sen har jag velat vara god. Men i det här fallet så är det ju för första gången så jag har träffat någon som är liksom lika stark. Så det tog 2 år att bråka ihop sig. Ingen människa har utvecklat mig mer. Ingen människa har speglat mig liksom mer... Alltså han ser saker hos mig som jag inte har sett liksom själv. Så att ingen person har utvecklat mig mer. Och det har varit en otroligt, otroligt häftig resa. Och vi är ju fortfarande väldigt, väldigt kära. Och väldigt fysiska. Och jag tänker ibland att så här, eftersom jag inte fick några barn och kan få den villkorslösa kärleken, så fick jag väldigt mycket kärlek ifrån min livskamrat. Vilket jag är enormt tacksam över. Men det är inte enkelt, vi krockar. Men förr krockade vi och han var liksom villig att gå iväg. Sen var det så här, vi gick i olika rum. Och sen var det så här, vi satt på varsin sida i soffan. Och nu är det lite, så att från att det var fyrverkeri förut så är det typ en Kina-puff nu liksom. Ja. Men vi jobbar ju också ihop.
Ja, ni har ju företag ihop. Ja,
och det är häftigt för att jag blir imponerad flera gånger i veckan av hur fantastiskt briljant han är. Och vi krockar inte mer för att vi jobbar ihop skulle jag säga. Så att våra krockar är utveckling. Alltså om man lever i en relation och det aldrig liksom, vi krockar, då är det ju för att antingen ger en person säger hela tiden eller man har varit tillsammans så länge så att man liksom, man har lärt sig vad gäller och när ger jag mig och när fightas jag eller vad det nu än är. Men man ska inte vara rädd för att tycka olika. Man ska inte vara rädd för att liksom prata om saker.
Konflikter är utvecklande.
Ja, gå lite djupare liksom. Ja.
Spännande. Och jag lyssnade på ett avsnitt just, även om podden inte är aktuell nu, men jag lyssnade på ett avsnitt där som ni pratade, du och Mikael, just om konflikter. Och jag tyckte det var så roligt. Kan inte du berätta om det här med Greta Garbo och Trocadero? För jag tyckte det var så härligt.
Ja, och det är också häftigt. Min man som ju då absolut inte vill synas. Om man följer mig på Instagram så ser man att det är väldigt sällan jag postar en bild på honom. Det är den där gången när han säger att det är okej. De kommer inte särskilt ofta för han liksom det där, ja, så. Och att han då skulle podda med mig var ju helt oförberett. Men det kom sig av att vi satt och provade tekniken. För han hade köpt in poddtekniken. Han är ju väldigt teknisk. Och så satte vi och liksom låtsas poddade. Och han tyckte att det var så roligt att sitta med de här hörlurarna och prata. Vi hade så intressanta samtal. Så han ville göra det för det. Så därför ställde han upp, vilket jag är superglad över. Och det var ju också så, vi satt ju bara och pratade och han sa ju visst, det var som någon gång när vi sitter och spelar in den här podden och så säger han, ja men det var ju som då när jag ville skiljas och jag kände bara att jag så här, hur jag bara ville så här, ja fast så här, jag var ju ändå inte så då, du vet hur egot bara vill så här, försvara sig och förklara sig och så inser jag att han är så cool som sitter och bjuder på det här så jag får bara följa med. Han,
ja,
så,
det gör
det. Han är häftig. Nej men då var det så i början framförallt så. När vi då var trötta, hungriga och när vi krockade så jag blir en så här dramatisk Greta Garbo. Det är mycket så här, och så där. Medan han lite mer blir som en dramatisk liksom Torsten Flink då, typ så här. Ja. Och nu är det inte så många som känner till Torsten Flink längre, men det här är liksom innan när man såg honom en väldigt dramatisk liksom så. Och på något sätt var det ju så att när Torsten och Greta var hemma hos oss så hade de ju inte dialog utan de hade ju bara liksom debatt. Och det vi lärde oss då det var att vi har ett liksom pausord som vi säger så att vi bara slutar och sen när vi har ätit och sovit så fortsätter vi diskussionen. Och vårt ord var trocadero. Jag vet inte varför det blev det.
Som är väldigt gott faktiskt.
Ja men verkligen. Och vi behöver ju inte det längre.
Nej.
Såklart, för vi liksom har så mycket mer. Men det var väldigt nyttigt där, för det är också så att det är väldigt märkligt. Alltså, jag ser en man på gatan och vet han är min. Jag känner honom inte ens. Det är ju helt sjukt egentligen att man kan känna så stark attraktion för någon som man inte känner. Så att det är ju märkligt hela det upplägget att man känner attraktion, man känner liksom så här knäsvag och jag vet att jag stod och så snurrade och blev helt så här tjejig och märkte det och bara skärp det, jag bara liksom oavligt så här och bara kände, ja men jag ville ändå så jag bara skärp dig, stå still, men det gick ju helt, alltså det var liksom en sån fysiskt stark reaktion. Och sen då liksom är man ihop och så ska man lära känna varandra, alltså det är ju väldigt så häftigt och jättesvårt och tufft och utmanande och jag vet just självkänslomässigt att där hade jag ju då skrivit färdigt min första bok, den hade inte publicerats ännu men och coachat jättemånga människor och kände mig liksom som en så här, det här är min kår och så när jag träffar honom så känner jag hur jag liksom tappar allt, men det är ju inte sant för det som var skillnaden var att jag hade varit singel i 9 år. Så att jag hade ju tränat på att stärka mig själv. Men jag hade ju inte mött mig själv i en relation. Så det kändes ju som jag tog kliv bakåt. Men det var ju för att jag hade helt plötsligt flera liter av nya rädslor, ambitioner, en massa saker. Så att, det är häftigt med relationer. Det krävs arbete. Och det utvecklar oss enormt om vi vågar och vill.
Lite kort bara, för jag har hört eller läst dig säga det någonstans om det här med relationer som du pratar om i stora grupper men som man också kan applicera på en parrelation. De här 4 faserna, jag tyckte att du bara kan nämna dem lite kort. Den första låter ju väldigt rolig och trevlig.
Ja, men första så här lite cocktailfasen, att vi lär känna, ja men precis, att vi lär känna varandra. Och där är det ju så här väluppfostrat och lite så här, va, hej gud, vad med du tjej? Men Aftonbladet, men jag gör det också på Aftonbladet, men då känner du Nina. Och om det är så då att du känner Nina och du tycker om Nina och jag tycker om Nina, direkt har vi kommit varandra närmare. Men sen visade det sig att du är AIK-are och jag är Hammarbyare. Ja, då backar jag lite från dig. Och sen visade det sig ändå att vi tycker om samma serie på Netflix och så kommer vi närmare. Så här håller vi på och lär känna varandra. Och det behöver få ta tid. För det som händer i nästa fas, det är liksom opposition och konflikt. det är där vi behöver bråka ihop oss. Och när man jobbar då med grupper på arbetsplatser så är det ofta så i de här högpresterande grupperna att man missar att lägga tid i fas 1, att lära känna varandra, för att man behöver så här get shit done, man behöver få saker gjorda och har inte tid med lullull liksom. Vilket ju gör att när vi då, alltså om jag inte har lärt känna dig ännu så har jag ju inte börjat tycka om dig. Jag tycker inte illa om dig heller, jag tycker ingenting. Men så visade det sig då i fas 2 att du är dum i huvudet. Alltså jag tycker inte om dig och du är dum i huvudet. Det är klart att inte någonting i mig känner så här, henne vill jag lägga tid på att försöka förstå. Utan det som händer då är att jag försöker undvika dig i mitt jobb så mycket jag bara kan. Och så backar hela gruppen tillbaks då i fas 1 och kommer aldrig bli ett liksom team. Och det är det här som jag jobbar mycket med när jag jobbar med grupper. Hur skapar man liksom trygga, effektiva team? Och det som händer då, man vågar då liksom bråka ihop sig i fas 2, det är att man kommer förbi och där kommer tillheten.
Tilliten
och tryggheten. Och sen då, fas 4 säger man, där är liksom en effektiv, produktiv, högpresterande liksom grupp. Eller team, ett riktigt sånt team. Och då är det så på arbetsplatser att alla kan inte bli fas 4. Det kan handla om att gruppen är för stor, gruppen ses för sällan, en massa olika saker. Men att bli en stark fas 3 räcker alldeles, alldeles utmärkt många gånger. Och man kan ju titta även lite på det här när det gäller liksom olika relationer som man befinner sig i. Att förstå oss själva, att vi går igenom olika faser. Men om man vågar vara kvar då i det här liksom stöta, nöta, blöta, så blir vi starkare av det, vi blir tryggare av det, och det är genom det som vi vågar visa sårbarhet, som vi vågar säga vad vi liksom tänker, känner, tycker på riktigt, vi vågar utmana oss själva, det är inte hela tiden egot, och så slipper man det här som tyvärr många har i sina relationer, att det hela tiden är som en slags duell. Fast du gjorde inte det, då tänker inte jag göra det, alltså det blir snålt, det blir liksom man går i mataffären och ser chokladen som ens partner tycker om, och så tänker man ta det, och så kommer man på att säga, nej, han ju fan aldrig något för mig, jag tänker inte göra något för honom heller, och så blir det liksom
så snål. Lägger man tillbaka den.
Ja, och det vill man ju inte ha, och för att det ska kunna bli då generöst och liksom väldigt tryggt och modigt, så krävs det arbete.
Oh, det krävs ju, bara upprepa, det krävs arbete för en relation. Ja! Så om det är jobbet, eller med sina barn, eller med sin partner, eller med sig själv.
Ja, och samtidigt är det ju så att det vet ju vi, att vi som har då tränat, vi ser ju att när vi väl har fått en rutin på det så är det ju inte lika jobbigt. Alltså, när man förstår vinsten med någon form av ansträngning, så är ju motivationen där helt naturlig. Så. Och ja, det är häftigt att utvecklas som människa. Det är häftigt att möta sig själv. Det är häftigt att visa sårbarhet. Men det krävs mod. Det krävs, för det är ju så att det är ju bara sårbart om det är någon form av risk. Alltså att jag riskerar att bli avvisad eller avslöjad eller bortvald. Liksom. Så att det är skillnad på sårbarhet som vi utsätts för och den sårbarheten som vi väljer att vara modiga nog att visa.
Ja, för det är fantastiskt. Cool. Ja, det är coolt. Vågar vi inte så utvecklas vi inte. Nej. Apropå rutiner så är det ju en fråga som alla gäster får. Det är hur, Mia, ser dina morgonrutiner ut?
Mina morgonrutiner ser ut att jag går upp lång tid. Liksom. Alltså, i och för sig, ska jag liksom flyga klockan 6 för att jag ska jobba någon annanstans, då har jag inte lika lång, då har jag bara en timme på mig. Men annars när jag har lite mer sundare så gör jag så att jag behöver tid att vakna. Så att jag dricker kaffe och mediterar över min dag. Det gör jag på morgnarna. Skriver gör jag på kvällen. Jag skriver inte som en... Det kan hända att jag skriver för att jag behöver liksom reda ut något eller så. Men jag liksom mediterar över så här, de här 24 timmarna. Vad behöver jag i form av tillstånd, i form av liksom, är det mod jag behöver, är det... I mitt fall, som ju gärna är snabb och agerar, så kan det ofta vara att jag behöver påminna mig om att vara lite mer förtänksam, att inte bara liksom agera. Det beror på lite vad jag har framför mig. Så att, jag tar en kopp kaffe och jag mediterar över dagen som ska komma, och jag är ju, blir ju 57 nu. Och märker att jag har... Alltså, det tar längre tid allting. Mm. Så att när jag, liksom, min kropp innan den liksom vaknar och så. Så att, det händer att jag gör lite rörlighetsövningar. Speciellt när jag känner... Men där är det mer att så här, det hade varit jättebra om jag hade rutinen att alltid göra det. Där jag befinner mig idag så är det att jag märker när jag... verkligen behöver, alltså jag känner mig väldigt still, väldigt så då kan det komma, men det har jag inte en daglig rutin på ännu, kommer säkert skaffa mig det, för det känns som att behovet blir större och större ju äldre jag blir.
Ja, jag kan skicka ett sms varje morgon om du vill.
Nej, det är inte det, riktigt, det funkar inte så. Nej, det är inte, utan det är så här att jag måste själv vara där.
Jag fattar, alltså, Mia.
Är det, och grejen är att jag har inga dåliga samveten. Så, jag jobbar inte med det. Så att det är inte så här, och heller. Men, och jag bara vet att så här, det kommer när det är dags. Så, så jag känner ingen stress över det. Utan det kommer när det kommer. Men det har börjat komma för att jag känner att gud, jag måste liksom sträcka ut kroppen lite mer. Och hållningen har jag ju tappat. Jag har tappat bröstryggen liksom. Så att det är lite det här, ja, men lite mer. Så att jag kan väl se att utan att jag har tänkt på det så har min den här stunden när jag liksom då mediterar över dagen. Det har blivit naturligt att jag också liksom tänker på hållning och sådana saker. Så att jag tror att det, så mycket som är, det kommer inuti mig. Mm. Inte så mycket så här, det här är bra, det här borde jag, det här är bra. Och det är väl, allt tar sin tid. Typ så.
Underbart. Vi har kommit till dina 5 ofullständiga meningar.
Okej.
Jag säger en mening, du fyller i.
Ja.
Det här hade jag velat säga till mitt 19-åriga jag idag.
Det kommer bli bra.
En gång när jag skulle gå upp på scenen och föreläsa hände det att jag helt plötsligt...
sa så här. Det är meningen att man ska säga något roligt när man börjar. Men jag kan inte komma på något, så vi får skita i det. Så blev det faktiskt en gång. Det är många år sedan nu. Och det blev ju superkul.
Ja, såklart.
Ja, men det var ju verkligen inte, utan det är så här, det var då när jag verkligen hade sagt, det är viktigt att man startar med en rolig, du vet så. Nu är det ju på så länge, så nu kan jag liksom starta på vilket väl som helst. Men det var verkligen så att jag visste att det var kul i början, och så gick jag på så var helt blank bara, i Sundsvall var jag. Och så sa jag så, och det blev ju en jättebra succé. Start, men det hände en gång.
Ja, man,
men det
var enda gången
jag blivit, ja gud, snod den, absolut, ta den, ge den
vidare. Kul, ja. Det är jätteroligt. Det var ju faktiskt, Kristina började ju med det när vi, det här var det ett par månader sedan hennes föreläsning. Ja, Mia tror att hon vet vad jag ska säga, men jag har ingen aning. Hon är ju jävla rolig alltså. Det bästa jag vet på söndagmorgnar är...
dricka kaffe och bara liksom hänga med min man. Och sen faktiskt alltså träna. Antingen om det är så kallt så kan man bli på gymmet och bara löpandet, eller bara gå ut och springa.
Underbart.
Tillsammans. Ja, det är
tillsammans och också.
Ja, vi gör det tillsammans. Ja, men han behöver det ibland, för att han behöver lite återhämtningspass. Och han löppass med mig blir ju liksom lite mer återhämtning för honom. Så antingen promenerar vi eller joggar, men vi tränar tillsammans. Och sen efter det bara... äta frukost. Det är det bästa.
Härligt. Härligt. Om 10 år ser jag nog att jag kanske...
bor majoriteten av min tid i Spanien. Och kanske målar tavlor. Jag har aldrig målat en tavla. Jag har ingen talang. Men det är som att jag har fått för mig att det kan bli min nya hobby.
Det ser vi fram emot. Sista. Det här visste ni inte om mig att jag kunde...
Alltså vet du, jag har inga dolda talanger. Alltså helt ärligt så är det så här att jag är ganska tråkig. Och jag är bara bra på en enda sak. Jag är jävligt bra på det, men jag kan bara en sak. Och det är det här med oss människor. Alltså hur vi fungerar i oss själva och tillsammans med andra. Det är det jag kan. Jag kan människor, liksom, that's it.
Men det är väl fantastiskt?
Ja, jag tycker inte att det är något. Men just det här att man... Jag vet, min man har varit hobbysar, han spelar inte här, han fotar. Han
ja, jag står på en liksom, arm eller vad det nu kan vara.
Ja, men han, liksom, han kan massa saker, han har massa intressen för att lära sig många olika saker och kan mycket. Men jag kan väldigt mycket om en sak.
We like it. Underbart, Mia. Fantastiska svar. Nu ska jag summera det lite, det som vi har pratat om, med några tankar, om mina tankar i ämnet. Så du kan bara chilla. När jag såg din senaste titel, Sårbar och superstark, så kände jag genast igen mig. Jag kan vara hur stark som helst i många sammanhang. Jag känner mig både stark fysiskt och mentalt, för det mesta. Jag kan ta rätt mycket kritik i mitt arbete. Liksom när jag jobbade som modell tidigare fick jag höra att jag var både för lång, för kort, för smal, för stor, för svensk, för utländsk, för snygg, för mörk och så vidare. Men dessa kommentarer berörde mig faktiskt aldrig. Jag lärde mig att kunden oftast pratar om en i tredje person som en klädhängare. Och det var ju aldrig personligt. Och jag tog det aldrig personligt, tack och lov. Men det var många andra som gjorde tyvärr. Jag har också kunnat ta mycket kritik i mitt yrke som journalist. Men det har jag tack och lov också vänt till någonting positivt och gjort om och gjort rätt. Men när någon kommer åt mina känslor, mina innersta känslor, eller mina barn, då gör det ont. Då blir jag liksom både ett lejon och en fjäril på samma gång. Och de känslorna är någonting som jag har fått jobba på och jobba med dagligen. Och det här med konflikthantering eller hur man hanterar relationer, det är inget jag fick med mig hemifrån. Så det har ju gått lite upp och ner sådär genom åren. När man får lära sig någonting, learning by doing. Och det är också spännande. Och allt det här som vi har pratat om idag är verkligen någonting som vi borde lära våra barn redan i tidig ålder i skolan. Tänk så mycket trevligare samhället skulle bli då. Stort tack, Mia, för allt du delar med dig av.
Att jag fick vara med.
Underbart. Och nu vill vi ju följa dig.
Mm.
Vad hittar vi dig då?
Instagram heter jag bara Mia Tornblom och samma sak på Facebook. Och jag har faktiskt, bara för de som bor i Stockholm, men den 22 april så har jag på Rival i Stockholm en öppen föreläsning som heter Sårbar och superstark.
Åh, oh, den vill man ju gå på.
Ja.
Och då har och då podden man... snaps.
Ah,
mm. Och det här hittar man på Talking Minds, eller vad hittar man det?
Talking Minds eller och på då Mia Tornblom, och det är på Ticketmaster som biljetterna säljs.
Åh, vad roligt. In och spana in det. Då har podden släpps. Det är alltså i april. Vad var det för datum?
22 april på Rival.
22 april 2024 får jag säga, ifall någon lyssnar på det här nästa år också. In och följ Mia Tornblom under Mia Tornblom. In och följ mig under Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv när jag inte poddar. Spana in min fina partnersida om du är sugen på en aktiv träningsresa på go_active_travel eller deras hemsida bara goactivetravel.se. Alla fina lyssnare, tusen tack för att ni har hängt med oss den här stunden. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då, Mia!
Hej då!